62 mm regn mätte man då i Kaisaniemi där i den mätstationen där, och det blev då översvämningar på olika håll i centrum, eller annanstans också, men bland annat då i centrum. Man stängde järnvägstorgets metrostation på grund av vattnet, metrotrafiken stanna. I Sanomahusets parkeringshall till exempel så var det vatten upp till midjan. Kiasma öppnade senare än vanligt på grund av vattenskador i en trän, och i många källare så svallade vattnet och räddningsverket måste pumpa bort det. Och jag är nu då tillsammans med Kajsa Rosqvist från Helsingfors stads miljötjänster. Hon är projektkoordinator där. God morgon på dig.
God morgon.
Nå, berätta nu, hur mycket är det här 62 mm vatten på 12 timmar?
Nu är det ju en hel del att det där, i medeltal i augusti så kommer det 70 mm vatten. Så att om vi på 12 timmar får 62 mm så visst är det ju mycket.
Mm. Nå, hur det där, är du överraskad över då alla de här översvämningarna som skedde?
No, vi har nog haft liknande situationer i Helsingfors också tidigare, och tyvärr så kommer vi säkert att ha det till en del i alla fall i framtiden också. Det där, delvis så beror det såklart på klimatförändringen, men så beror det också på infrastrukturen inne i stadskärnan i många stora städer. Att vi har fortfarande kombinerade rör där dagvattnet och avloppsvattnet går i samma rör. Och det där, även om man sanerar och Helsingfors stad har en plan på att det där åtskilja de här två, att vi ska skilda regnvattenrör och skilda avloppsvattenrör, så sker det ju inte så väldigt snabbt. Och dessutom så kan man inte bygga en sån kapacitet för den här typen av regn. Så det som vi måste göra är att infiltrera det där vattnet i grönstrukturer där det uppstår, och försöka bromsa uppsamlingen av vatten i rörerna.
Men är det alltså så då i dagens läge att kapaciteten räcker inte till då för så här mycket vatten, alltså avloppssystemet klarar inte av det helt enkelt? Kan man säga så? Det var inte någonting som gick fel, utan det är helt enkelt så här att om det kommer så mycket vatten så går det så här?
No, generellt sett ja, så kan man inte bygga systemet på det sättet att det kommer att kunna motta den mängd av regn som vi kommer att se i framtiden. Att vi måste hitta på andra lösningar.
Okej, okay. Så att om det igen regnar på en dag 62 mm, vad händer då?
No, sen det där så har ju staden beredskapsplaner på vad man gör i sådana här situationer där vi ser översvämningar. Så att både karterat finns vilka områden som är speciellt utsatta, och så finns det planer för hur man agerar i sådana situationer.
Mm. Men alltså, så om vi säger nu att det nästa vecka igen, vet du, kommer 62 mm på en dag, går det på samma sätt eller var det någonting som gick fel nu?
Det beror ju såklart lite på vilken intensitet det där vattnet kommer med och hur det träffar olika strukturer. Att har vi då utsatta rör till exempel där som springer läck, så är situationen såklart värre än det där. Ja, beror lite på situationen. Mm.
Ja, det var ju något rör där också som läckte tydligen, så det var någonting som gick på tok, men det var ju också på grund av då de här regnvattenmassorna som kom som det här röret inte höll. Så att riktigt så där helt som smort gick det ju då inte. Men ja, du talar här om att klimatförändringen kommer att då göra att det här blir vanligare. Hur tänker man här?
Ja, no, alltså både regnmängderna och intensiteten i regnet kommer att bli kraftigare. Det som jag lite redan berörde här är ju det att vi måste på något sätt kunna bromsa upp det där vattnet, både hastigheten och mängdmässigt innan det når rörsystemen. Att dagvattnet leds i dagens läge liksom lite så här, du tänker det som ett tåg av olika lösningar. Emellanåt kan det vara i rör, emellanåt så är det ett öppet dike. Och det där, så pratar man mycket om på engelska om stormwater daylighting, att öppna upp så att vi får upp det där vattnet i ytan, och på det sättet kan vi hantera det bättre, låta det liksom svämma på sådana ställen där vi har utrymme för det istället för i rören, eller åtminstone innan det når rörerna så bromsas det upp, och på det sättet kan vi bättre klara oss med den kapacitet vi har i rörerna.
Och vi är nu här, om du ser från vinterträdgården sett, så är det fartvägen emellan, och sen är här en gräsmatta, och här finns en sån här, ett sån här vattenområde. Och vad är det här kallas nu, Kajsa Rosqvist? Du kallar det här för någonting som jag glömde just för en sekund sedan.
Så allmänt taget så talar vi om naturenliga dagvattenlösningar eller grön infrastruktur, men så där för stadsbon så ser det ju ut som ett slingrande dike eller en liten båtmark. Ja. Men det kan ju också handla om gröna tak eller grönväggar, små oaser där man försöker liksom stanna upp, suga in vattnet och stanna upp farten på det.
Precis, och det här handlar ju om det då att man ska samla upp vattnet på något sätt och få det renare, och det här är ett alternativ då till att allting bara far ner i avloppsrörerna, så här att man samlar upp vattnet då här så att det rinner ner genom marken och då i olika etapper renas. Och hur det där, alltså här är nu vatten som ligger i det här diket. Finns här alltid vatten? Jag måste säga att jag har inte ens märkt att det här området finns här.
Oftast bygger man de här lösningarna just så att det där vattnet har tid att samlas där en stund och finnas kvar där en stund, men så leds det bort småningom. Mm. Det där lite utmanande ibland är det ju för att hitta växter som klarar den här typen av miljöer, att emellanåt är det torrare och emellanåt är det våtare, men det viktiga är ju att vi har växter här för att de bromsar upp det där vattnet och på det sättet minskar erosionen, och så får vi sådana en del partiklar som finns i vattnet, så får vi dem att sedimentera ner till botten, och i de där partiklarna kan det vara bundet en del skadliga ämnen som då stannar där. Men också växterna klarar ju också av att filtrera bort en del orenheter. Men det här är då en lösning som både påverkar alltså mängden vatten men också då kvaliteten av det där vattnet.
Ja. Och det här är någonting som Helsingfors stads miljötjänster allt mera vill, att vi ska ha sådana här grönområden och också gröna tak och sånt här för att då bromsa upp det här vattnet. Men hur hänger det här då ihop med att Helsingfors stad också vill bygga och bygga ganska tätt? Är det här någonting som ni strider om då?
Du satt pricken på i. Alltså det är ju en stor utmaning att Helsingfors har det där ambitiösa krav på att växa, och det betyder mera bostäder, men samtidigt så betyder det ju det att vi måste på något sätt hitta utrymme också för de här grönlösningarna och det där, och då kommer man på alla ställen har man inte möjlighet att bygga ett så här stort slingrande dike eller ett sånt våtmarksområde, men då kommer man till sådana här mindre lösningar som gröntak, och de ser vi mer och mer i Helsingfors också, att hittills har vi nu mest av dem på cykeltak eller smågårdsbyggnader, men att till exempel här nu i det här nybyggda trippla det området så kommer vi att se dem också på större byggnader, liksom mitt inne i staden. Mm.
Är du nöjd med utvecklingen eller tycker du att det borde hända mera?
Så här från miljötjänsternas synvinkel så absolut skulle vi kunna accelerera, men jag är också, måste säga, nog nöjd med utvecklingen under de senaste åren. Att nu har nog Helsingfors både med sitt program för klimat eller kolneutralitet upp till 2035, och det där, så har vi ett nytt dagvattenprogram som godkändes för ett år sedan, så nu händer det saker.
Vad tror du så här att nu när vi börjar med att tala om de här översvämningarna här i Helsingfors centrum som hände i fredags efter det här skyfallet, kommer vi att bli av med sånt nu inom då någon snar framtid ifall vi får flera sådana här gröna lösningar?
Vi kan säkert dämpa deras liksom effekten av den här typen av översvämningar så att det där skadorna blir mindre, men tyvärr så tror jag inte att vi kommer att slippa dem helt och hållet, och det här är ju inte någonting som gäller bara Helsingfors, vi har sett ganska lite av den här typen av problem i Helsingfors om man jämför med många städer i Europa.